Klockan är nu 13.00 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu.
Ny prognos från Migrationsverket visar att antalet asylsökande förväntas bli samma i år som i fjol. Läget i Sudan blir allt mer intensivt och vår reporter Hedda Andreasson gav sig ut på stan för att kolla av hur göteborgarna påverkats av prisökningar. En man i 45-årsåldern har idag gripits efter att han hotat en journalist. I söndagskväll larmades polisen till en bostad i Kungsbacka där en person som arbetat som journalist blev hotad i sitt hem. Ingen skadades i samband med händelsen. Enligt Caroline Karlsson vid polisen kommer det att utredas som ett demokrati- och hatbrott. Det rapporterar TT.
Och det råder brist på veterinärer i landet. Idag är det en privat klinik som ansvarar för jourbemanningen i Dingle distrikt. Men avtalet med kliniken kommer inte att förlängas. Detta innebär att det snart inte kan garanteras att det alltid finns en veterinär i området. Orsaken till problemet i distriktet är att det råder brist på veterinärer landet runt. Och enligt Helena Elofsson som är djurskyddschef på Jordbruksverket kan veterinärbristen leda till att fler distrikt förlorar sina veterinärer i beredskap. Det rapporterar TT.
Och vidare då till barn som sökt hjälp på antimobbningsorganisationen Friends webbplats har idag rapporterats ha fått sina mejladresser eller telefonnummer skickade till TikTok. Anledningen till läckan är att Friends aktiverat TikToks spårningsverktyg, en så kallad pixel, och på så sätt har de fått information om att ett meddelande har skickats samt kontaktuppgifter. Friends har nu avbrutit överföringarna till TikTok och anmält sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten. Det rapporterar Sveriges Radio efter en granskning av Sveriges Radio Ekot.
Höjda priser på el, bränsle och mat är det som påverkar svenskars privatekonomi mest. Det visar en studie från en SIFO-undersökning som SVT presenterade i morse. Vi har frågat göteborgare vilka prisökningar som påverkat dem mest.
Det är nog maten främst, att det blir väldigt mycket dyrare i veckohandlingar och så.
Matpriser,
ja.
Helt klart.
Ja, det är ju det med höjda räntor och ja, matpriser och så. Elet, det är ju dem.
Trots stigande priser visar undersökningen att det inte finns en så stor oro bland befolkningen.
De har väl börjat sjunka på vissa ställen nu, så att det känns ju som att det kan bli bättre igen. Men man har ju fått lägga om lite grann vad man handlar och så.
Men det är klart man undrar vart det tar vägen. Jag är inte orolig för min egen ekonomi, men det är många som påverkas av det. Så det är klart att det finns en oro.
Nej, det tror jag inte. Det ser inte ut så i detta läget. Det vill jag inte påstå.
Reporter var Hedda Andreasson. Joe Biden kan idag komma att ge besked om han ska ställa upp i nästa års presidentval i USA eller inte. Enligt uppgifter kan Biden komma att släppa en video med beskedet under dagen eftersom det är en symbolisk dag. Det är på dagen 4 år efter bekräftelsen på att han ställde upp i förra valet. Stödet för Biden är idag inte särskilt stort. Ungefär hälften av demokraternas egna väljare stöder hans kandidattur för en andra period, enligt färska mätningar. Det rapporterar TT.
Och Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande till Sverige är oförändrad jämfört med i februari. Omkring 16 000 asylsökande bedöms söka asyl i Sverige i år. Och det skulle i så fall vara lika många som förra året. Tidigare idag ringde jag upp Anna Lundberg som är professor inom rättssociologi på Lunds universitet. Hon svarar på hur många av dessa som kommer få asyl och varför antalet asylsökande blir oförändrat trots Sveriges förändring i migrationspolitiken inom Tidöavtalet.
En väldigt liten del av de som kommer som för att söka asyl i Sverige beviljas asyl. Vi har haft en restriktiv politik under många år på det här området. Signalpolitiken vänder sig både inåt och utåt kan man säga. Och nu pratar vi i det här sammanhanget om den signalpolitiken som vänder sig inåt. Alltså asylprövningen ska vara individuell. Och det är en rättslig prövning. Man ska alltså då på Migrationsverket som är första instans titta på vilken risk löper den här personen att utsättas för förföljelse eller krig om den inte får stanna i Sverige. Men precis som ni antyder så finns det även en signalpolitik utåt. Att synen på Sverige som ett land där asylrätten är viktig också förändras i andra länder. Och då kan man ju tänka sig att den här signalpolitiken utåt, det är mycket svårare att få asyl i Sverige, kommer inte hit, som tidiga partierna försöker signalera att den skulle ha betydelse. Att den inte har haft betydelse, att vi fortfarande har en prognos som säger att lika många söker asyl i år som gjorde det förra året. Det talar ju för att människors val inom citationstecken av asylland inte styrs av hur mottagandet ser ut i det landet utan av förhållandena på den platsen som man flyr ifrån. Det vill säga att människor kommer fortsätta tvingas på flykt. Det här är inget val. Det här är inte en fråga om att hitta en plats där man ska kunna få tillgodogöra sig välfärd till exempel i huvudsak. Utan här pratar vi om krig, förföljelse, svåra situationer som tvingar människor att lämna sina hem och söka skydd i andra länder.
Ja, det var alltså Anna Lundberg, professor inom rättssociologi på Lunds universitet. Och nu ska vi över till Henrik som ska berätta om läget i Sudan. Henrik, vad är det som händer?
Tack. Ja, Sudan ligger ju i nordöstra Afrika och det politiska läget i landet har under många år varit spänt. Landet var på väg att införa ett demokratiskt styre, men 2021 genomfördes en militärkupp där. Och sedan dess har landet styrts av två generaler från olika militära styrkor, den sudanesiska armén SAF och en fristående militärgrupp som kallas RSF. Och nu har alltså de två arméerna börjat strida mot varandra. Och bakgrunden till striderna, det är de förhandlingarna som pågått för att införa ett civilt styre. Den 15 april ställdes allt på sin spets när de två styrkorna attackerade varandra. Striderna utkämpas nu till största delen i huvudstaden Khartoum, även om det enligt Reuters blossat upp mindre strider i andra städer också. Flera källor uppger nu att en vapenvila förhandlats fram. Den ska pågå i 72 timmar med start på tisdagsmorgonen. Och det är USA och Saudiarabien som har medlat mellan parterna.
Så Henrik, varför har detta blivit en så stor nyhet?
Jo, men efter att striderna bröt ut så har flera länder evakuerat ambassadpersonal och civila ut ur landet. Däribland Sverige, USA och Storbritannien. Och det har man gjort genom att skicka militärstyrkor dit för att hämta hem dem. På tisdagen meddelade utrikesdepartementet UD att den svenska ambassadpersonalen har landat i Sverige. Och regeringen kommer att bistå de svenskar som är kvar i Sudan på de sätt som är möjliga, skriver UD på sin hemsida.
Och hur ser Sveriges inblandning ut framåt?
Ja, hur många svenskar som finns kvar i landet och vad som händer framåt i den här konflikten, det är oklart just nu. Vi har varit i kontakt med UDs presstjänst som hänvisar alla frågor till mejl, så vi hoppas kunna uppdatera det här.
Tack för det, Henrik. Nu ska vi vidare till någonting helt annat. Anna Nunez ger oss senaste nytt inom kultur.
Ja, och då ska vi börja prata om artisten som sjunger den här låten. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night. Det var Sara Larsson med låten Lush Life, en riktigt bra låt. Och idag blev det nämligen klart att Sara Larsson är en av de artisterna som sjunger på Grammyskalan den 3 maj. Och då kan man undra vad Grammyskalan är för något, för det är inte självklart för alla. Grammys är Sveriges äldsta och bredaste musikpris där man ska uppmärksamma artister, musiker, kreatörer som har skapat och gjort intressanta produktioner under året. Och några fler artister som kommer uppträda på galan i år är First Aid Kit, Jonathan Johansson, Olivia Lobato och Cornelia Jacobs. Det kommer en ny svensk dokumentär på Prime Video som ska handla om ABBA-medlemmen Agneta Fältskogs stalker. Och ja, ni hörde rätt, stalker. Det var nämligen så att Agneta hade en stalker över 20 år och det är en man från Nederländerna som heter Gert van de Graaf. Dokumentären heter Take a Chance och den kommer följa hur känslor övergår till besatthet. Inför serien har man intervjuat van de Graafs vänner men också psykologer, experter som ska ge sin bild av hur tvångsmässigt fandom kan leda till kriminella handlingar. Men Agneta kommer inte vara delaktig i den här dokumentären. Jonas von Esse som är tvåfaldig minnesvärldsmästare vann igår finalen av frågesportsprogrammet Geopardy. Han stod mot journalisten Anna Charlotta Gunnarsson och komikern Hanna Dorsin. Han har tidigare vunnit programmen Smarta än en femteklassare, Muren, Postkodsmiljonären. Vinstsumman som ligger på 151 400 kronor kommer Von Essen skänka till organisationen Läkare utan gränser. Och sen har vi varit på plats på frilagret där det klockan 17 ikväll är vernissage för en ny konstutställning av konstnären Raffen Karlsson.
Ikväll är det vernissage på frilagret i Göteborg för en ny utställning av konstnären Raffen Karlsson. Drömvandraren heter utställningen där Raffen berättar genom konsten hur han som en ung konstnär har återhämtat sig från utmattning.
Själva utställningen handlar ju om min återhämtning från utmattning, så att säga. Jag brände ut mig ganska ung. Jag var 16 år gammal, tror jag. Nu är jag 21.
Raffen Karlsson berättar att konsten består av referenser från hans liv med mycket symbolik. Det har varit ett sätt för honom att få upp saker till ytan och bearbeta det han har varit med om.
När jag målar så blir det liksom inte en tanke i huvudet. Jag tror det är den enda gången som jag inte typ har 2000 tankegångar som snurrar samtidigt.
En av konstverken från utställningen föreställer en person iklädd en klänning som fångas upp av grenar och löv. Bakgrunden är grå och längs med målningen syns spår från blod som runnit.
Man försöker ta en ny väg genom skogen och halvvägs dit så satte man sig ner och orkade inte fortsätta och tänkte att men det blir väl bra här.
Är det det vi ser också med skogen?
Mm.
Som en symbol för det?
Ja, jag tänker det. Skogen är liksom hjärnan i mitt bildspråk.
Ja.
Frilaget i Göteborg är ett kulturhus som riktar sig till unga i syfte att ge en plattform till unga konstnärer. Frilaget ingår i Göteborgs stadskulturförvaltning. Konstnären Raffen Karlsson tror att hans utställning kan motivera andra till att visa sin konst.
Jag tänker väl särskilt typ andra som är lite i min situation, men även unga konstnärer som inte riktigt vågat synas så mycket. Att man behöver liksom inte vara perfekt eller en så kallad riktig konstnär för att kunna ställa ut.
Det var vår reporter Ellen Rosén och det var allt från kulturen. Jag får tacka för mig.
Då var det dags för sporten. Sandra Vogel, vill du berätta för oss vad senaste nytt är?
Ja, nu ska vi prata om det här.
Vi låter publiken ta Växjö Lakers till klubbens fjärde SM-guld. Vi gratulerar Växjö till att vara Sveriges bästa ishockeyförening.
Växjö Lakers blev igår svenska mästare för fjärde gången på 8 år. TT rapporterar att smålänningarna besegrade Skellefteå med 3-0 i den femte finalen och vann matchserien med totalt 4-1 på ett fullsatt Vida Arena. Emil Larmi lyckades hålla nollan genom hela matchen och blev guldhjälte tillsammans med Robert Rosén som petade in det matchavgörande målet. Nu väntas firande för laget i hemmastaden klockan 6 på Stortorget. Växjö Lakers grundades år 1997 efter att Växjö HC gått i konkurs och fick då starta om i division 4. Sedan dess har laget avancerat från division till division tills det slutligen hamnade i elitserien 2011. Ja, stort grattis Växjö. Nu tillbaka till er tjejer som ska prata lite väder.
Tack så mycket Sandra. Ja, precis. Över till vädret. Dagen förväntas bli fortsatt grå, möjligen att solen kan titta fram senare mot kvällen. Temperaturen blir inte varmare än 7 grader. Imorgon kommer troligtvis solen att vara framme under större delen av dagen, men det blir inte varmare än 9 grader. Till helgen förväntas det bli regn både lördag och söndag, men solen kan också komma att titta fram under dagarna.
Ja, ni har lyssnat till Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Ni kan höra oss igen klockan 14. Dagens producenter var Carl Malmborg och Ebba Rosenfeldt. Och dagens tekniker var Nanna Stenhede. Och vi i studion heter Michelle Hammargren och Agnes Lundberg. Tack för oss.